Det här är Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag som pratar heter Lena Hjelmerus. Och jag gör idag en vanlig intervju med en vanlig Tyresöbo. Jag befinner mig nere i det bostadsområde som heter Pluto. Och där sitter jag hos Beatrice Lärum. Kjolek Lärum. Vad uttalade rätt?
Ja, det stämmer nu.
Vad roligt att få komma hit.
Ja, men välkommen. Vad jätteroligt att ha dig här.
Ja, jag känner ju dig sen förut. Därför jag vågar fråga om jag fick komma.
Ja.
Vi kanske också ska tala om att du är åtminstone 35 år yngre än vad jag är. Så att ingen tror att det är någon av mina jämnåriga bekanta.
Och ändå känner vi varandra och umgås.
Ja. Och det har vi gjort ganska länge. Och första gången jag hörde talas om dig, då var det din nuvarande man, fast han då var din pojkvän, som sa att du var en hejare på Virka.
Ja.
Stämmer det?
Ja. Eller det var jag faktiskt då. Ja. Sen dess har jag faktiskt inte virkat så jättemycket. Även om jag har samlat på mig både böcker och virknålar, så har jag inte kommit dit än.
Jag dumpade ett sängöverkast som jag aldrig blev klar med hos dig. Jag hoppas du har förlåtit mig för det.
Ja, och jag har inte heller blivit klar med det, så jag hoppas du förlåter mig för det.
Det kanske blir färdigt någon gång. Ja, sen har vi en annan relation. Och det är så att du har den magiska egenskapen att få vår hund att lägga sig på rygg med tassarna i vädret och tycka att kloklippning är det absolut bästa som kan hända.
Ja, vi har ju kämpat en del. Ja, och eran hund Hilda med att få till det där egentligen.
Ja, hur har du burit åt?
Om jag det visste. Alltså jag vet faktiskt inte. Men vi har ju mycket klappar på magen har det ju varit. Och det har ju varit ganska så långsamma kloklippningar ofta. Alltså de har tagit sin stund.
Alltså för den som har en hund och vet hur det är att klippa klor. Det finns ju människor som till och med måste gå till veterinär för att klara av kloklippning. Då är det ju nästan otroligt att en hund självmant lägger upp sig för att få veckans manikyr eller vad vi ska kalla det för.
Ja, fast våran hund, den som vi hade, hon tyckte ju ända, hon var ju 13 år gammal och hon tyckte ju ända in i det sista att det var fullständigt hemskt med kloklippning.
Så det beror inte på dig då, utan
nej, jag tror inte.
Det beror på samspelet mellan dig och våran hund.
Ja,
ja jag vet inte. Ja. Den hund ni hade, det var ju en ganska stadig bit.
Ja, det var en jättefin rottweiler.
Ja, det är rottweiler som är din favoritras.
Men det har nog blivit så. Mm. För det var den första hund jag fick som barn.
Mm.
Eller vi fick i familjen som vi skaffade oss så.
Mm.
Och sen så, men hon gick ju bort jättetidigt.
Mm.
Det var ju bara, fick bara ha henne i 3 år. Och sen så fick vi en ny hund. Skaffade vi en ny. Och hon levde i 9 år. Och sen så var jag hundlös 1 år. Och så bestämde jag mig för att nej, det här klarar jag inte. Och då var jag så pass gammal så då fick jag köpa hund själv.
Och då blev det en rottweiler
till.
Ja. Just nu är du hundlös också.
Ja.
Men du har å andra sidan en liten 1-årig bebis.
Det har jag.
Så det kanske förklarar saken. Jag tror nog det blir en rottweiler till, va?
Ja, det blir ju det. Om jag kan på något sätt bli av med min allergi. För det upptäckte jag ju mot slutet med våran sista hund. Att jag inte förstod varför jag hela tiden var konstant förkyld.
Mm.
Och sen när vi hade tagit bort henne så var jag inte längre konstant förkyld.
Mm.
Och nu när vi träffar, till och med när vi träffar er hund ibland, så blir jag ju faktiskt förkyld.
Ja. Mm.
Så att,
det är ett gissel det där.
Ja.
Mm. Du, de här intervjuerna då brukar man ju alltid börja med att fråga, var du född och uppvuxen någonstans?
Ja, jag är ju född, kan jag väl kanske inte säga att jag är i Tyresö. Jag är ju född på Nacka sjukhus, men jag vill liksom, mina föräldrar har ju bott i Tyresö och mina första dagar har jag ju tillbringat i Tyresö och bott här hela tiden.
Du är uppvuxen.
Helt klart.
Ja, till och med i Pluto.
Till och med i Pluto, ja, precis.
Ja. Men det här namnet Kjolek då?
Ja, men det är ju från mina föräldrars sida. Båda mina föräldrar kom ju från Polen som flyktingar. kan man väl säga. Eftersom min pappa var ju på sätt och vis, skulle man väl egentligen kunna säga, förföljd utav regimen där. Och min mamma insåg att hon inte skulle klara av att leva under de förhållandena som faktiskt var där. Mm. Så båda de flydde ju till Sverige.
Det var den gamla regimen i Polen, ja, förstås. Mm.
Mm. Och då var det ju så att de flydde ju var och en för sig, men träffades här.
Jaha, ja.
Mm. Så att de gifte sig. Mm. Och så fick de mig.
Mm. Så då pratar du polska också förstås då?
Ja, hjälpligt, ja, får jag väl ändå säga.
Ja. Ja. Det kan ju vara en tillgång.
Mm. Det kan det vara.
Jaha, det var alltså virkning och kloklippning och polska. Sen vet ju jag att du hör till, inte till de här som står på bussen från sista hållplatsen in till stan, som många andra av oss har gjort år ut och år in. Hur tar du dig in till stan?
Ja, under sommarhalvåret i alla fall så tar jag mig in till stan på motorcykeln.
Jaha.
För det är det smidigaste.
Vad har du för motorcykel?
Ja, där har jag ju ingenting storstilat.
Utan ingen Harley?
Ingen Harley och inget annat sånt här fint märke. Däremot så har jag en riktig harv. En sån här motorcykel som man använder i trafikskolor för övningskörning. Men jag köpte, det var min första som jag köpte. Och jag gillar den så pass att jag faktiskt inte vill att sälja den än. Och det är en Suzuki 750.
Och 750, det är kubik ändå. Ja. Ja, jag är inte så... lyssnarna vet så är jag då läkare och motorcykel hör ju till det som jag förbjöd mina barn att både åka och skaffa, eftersom jag tycker att det är ett ganska farligt framkomstmedel. Du ringde mig för ett par år sedan och så sa du att du hade, vad hade du gjort? Du hade voltat, snurrat.
Ja, just det. Det finns ju ett begrepp som heter att man klotar.
Klotar?
Ja, när man åker omkull. Som jag egentligen inte visste om förrän efter att jag hade åkt omkull och började läsa lite grann om det där på lite olika forum, och så stod det att man klotar. Men jag klotade ju väldigt snällt, kan man väl ändå säga.
Ja, jag satt ju nästan i halsen när du ringde. Men du var oskadad, du var,
ja,
inte skadad.
Det, för det gick inte alls fort. Det var ju i rondellen här vid Hedvigslund när jag kom på morgonen och skulle åka in till jobbet. Och helt plötsligt så har jag inget grepp i rondellen överhuvudtaget. Och jag menar, det gick ju inte fort i rondellen, så det var ju inget problem. Så det var ju nästan en väldigt oskärmig sån här platt fall från motorcykeln. Eftersom sen visade det sig att det var olja där. Och det hade, jaha, jag inte sett, så jag tappade greppet helt.
Det var, någon som hade spilt lite olja från, ja, en bil då? Eller?
Ja, antagligen.
Ja. Och det är inget som du kunde se eller något sånt?
Nej, det var inget jag såg. Mm. Men sen när jag hade ställt motorcykeln vid sidan av så var det helt uppenbart att det liksom fanns.
Kom det någon snäll tusebo och hjälpte dig då?
Ja då, jag hade en bil som låg ganska tätt bakom mig. Och det var väl min första tanke, så här, ser han nu att det här går åt vanders? Och det gjorde han.
Det gjorde han.
Så de hjälpte mig upp, de två som satt i bilen.
Och så fortsatte du att köra?
Nej, jag såg ju att motorcykeln inte var helt... Framförallt så funkade inte blinkersen och jag ville kolla en vända så att det inte hade blivit något tokigt. Så jag åkte faktiskt motorcykeln hem och tyckte väl att eftersom inte blinkersen funkade och jag visste liksom inte hur allting låg till, så bestämde jag mig ändå för att ta bussen in.
Men när du tar hojen in till stan, hur snabbt kommer du in till stan då?
Ja, det beror ju lite grann på hur tjock trafiken är och hur snälla bilisterna är på att släppa förbi. Men de har blivit mycket snällare över åren, tycker jag. Ändå. Men så där 20 minuter tar det väl ändå, 25 kanske.
Mm. Och med buss och byten och allting. Och...
Ja, men då är jag uppe på en timme.
Ja, så du tjänar alltså två tredjedelar. Ja, du tjänar mer, du tjänar på, när du ska hem också förstås.
Ja, så att jag brukar väl räkna med att det tar halva tiden med motorcykel mot vad det brukar ta med buss. Mm. Om jag räknar att jag tar mig från dörr till dörr.
Jag tycker det är tufft av dig att köra motorcykel in till stan. Men du är ju inte min dotter. Så att...
Man kan säga att min mamma säger inte längre vad hon känner inför att jag gör det här.
Ja, sen så har jag varit med när du har tagit jägarexamen. Och du rider också. Eller red innan bebisen kom kanske?
Ja, just nu har det faktiskt inte blivit så mycket av sånt. Men innan så red jag en del, framförallt på såna här turridningar. För jag har ju aldrig gått på ridskola eller så. För det tyckte ju mina föräldrar var alldeles för läskigt.
Ja.
Och jag fick inte heller någon moppe fastän jag ville ha det när jag var tonåring. Mm. Så att allt sånt där har jag tagit igen på något sätt. Mm. Jag började rida när jag inte längre bodde hemma och fick välja själv vad jag skulle göra. Så tog jag motorcykelkörkort också.
Alltså, du är ju lite grann av Tyses egen Lara Croft här, om man får säga så.
Och det finns nog fler andra som också skulle kunna hamna i den kategorin.
Ja, och starta en liten Facebookgrupp här med Tyses Lara Croft-grupp.
Precis.
Du, då kommer vi in lite grann på vad hände sen då? Du gick i skola här i Tyresö förstås. Vilken skola gick du i?
Mm. När jag gick i grundskolan så gick jag faktiskt inte i Tyresö. Utan då gick jag på en katolsk skola som ligger vid Sockenplan i Enskede. Och där gick jag ju från ettan till nian.
Mm.
Och sen var det dags att börja på gymnasiet. Och då var jag saligt trött på att hela tiden ha den här långa resvägen.
Mm.
Och sen under den tiden så var det ju inte så här jättevanligt att välja gymnasium som det är idag.
Mm.
Så att gå på Tyresö gymnasium kändes väldigt skönt. Det var ju jättenära.
Och på den tiden var ju Tyresö gymnasium också lite mer komplett än vad det är idag. Det var både teoretiska och alla program fanns väl på den tiden. Fanns det några inspirerande lärare på Tyresö gymnasium?
Ja, det fanns det. Framförallt så minns jag väl vår historielärare, Jan Melin. Tack vare honom så lärde jag mig en hel del annan typ av pluggteknik. Liksom.
Mm.
Hans sätt att ställa frågor på historieproven och berätta om historiska skeenden under lektionerna var just en sån här sak som ledde fram till att jag på något sätt förstod hur han sen tänkte kring de prov han tog fram. Och vad jag behövde göra för att liksom minnas saker under en längre tidsperiod än bara 5-10 minuter.
Ja. Så han lärde ut en viss studieteknik. Då.
Ja, men jag tror inte att han gjorde det. Jag vet inte om han gjorde det medvetet. Men det fick i alla fall den effekten för mig.
Bra pedagog.
Ja.
Jaha, och sen så småningom så valde du en yrkesbana.
Ja, och det var egentligen lite så för att jag faktiskt har gillat det nästan alltid. Men också lite så för att det slumpade sig så. Mm. Jag har ju på något sätt alltid tyckt att det har varit jätteintressant att få samarbeta och arbeta med andra för att de ska lära sig någonting och stötta vid lärandeprocessen.
Mm.
Så det har jag ju alltid gillat. Och sen började jag ju med, när jag läste på universitetet, att läsa sådana ämnen som jag tyckte var intressanta. Och när man hade läst 80 poäng engelska och 80 poäng svenska så kändes det ju inte som att det fanns några specifika yrken där man kunde ha jättemycket nytta utav dem, den kombinationen just så, annat än kanske just som lärare.
Mm.
Och eftersom jag gillade att lära ut och liksom hela den här lärprocessen och gillade mina ämnen så tänkte jag att då är väl inte lärare så tokigt.
Nej, då blev du lärare.
Ja.
Mm.
I grundskolan och gymnasieskolan.
Och det är där jag återkommer till Lara Croft, för jag tror faktiskt att man kanske måste vara lite Lara Croft för att kunna vara lärare idag.
Ja, kanske. Men jag tror att det kanske är så att man behöver vara det i många yrken. Att man måste vara liksom mångfacetterad och att det kan vara svårt att bara vara liksom ensidig.
Mm.
Så, utan man måste kunna många olika saker.
Var fick du tjänst någonstans?
I början så jobbade jag på ett IT-gymnasium. Men jag har ju blivit lite bränd av det här med långa resor. Och eftersom det gymnasiet låg på Lidingö så blev det ju en tjänst ledig här på Kumla skola efter ett år ungefär när jag hade jobbat som gymnasielärare. Och då kände jag att då fick jag ju korta resvägar igen. Och det trumfade helt enkelt. Så att jag jobbade på Kumla skola ett par år.
Hur länge var du där? Några år?
Och jag vet inte, 4-5 kanske.
Mm. Och då har vi ju redan antytt att du inte är kvar där längre. För du tar ju din motorcykel och åker in till stan.
Ja, just det.
Och då är ju nästa jättespännande fråga, vad gör du idag?
Ja, men jag har ju på något sätt gått vidare till att jobba på den myndighet som stödjer och styr skolan, nämligen Skolverket.
På min tid heter det Skolöverstyrelsen.
Ja, just det.
Skolverket.
Ja.
Jaha, nu måste du berätta lite. Jag känner inte till Skolverket alls. Hur stort är det?
Jag skulle vilja säga att det växer hela tiden. Jag tror faktiskt att vi är närmare 500 eller närmare 600 till och med nu. Mm. För vi får så mycket uppdrag som är så pass stora. Såna här nationella skolutvecklingsprogram och så vidare. Och material för stödmaterial för kartläggning för nyanlända och så vidare. Som involverar väldigt många människor hos oss för att planera och genomföra. Men också sen många lärare ute i kommunerna runt om i landet.
Så du har kontakt liksom med lärarna på fältet?
Inte just jag kanske, nej, inte just nu.
Nej.
Men tidigare när jag jobbade med de nationella proven och var ansvarig för proven i svenska och svenska som andra språk i nian och på gymnasiet och SFI-proven, då hade jag ju kontakt med lärarna som använde proven.
Mm.
Och också i arbetet med att ta fram proven i de referensgrupper vi hade då. Och nu så jobbar jag ju med att förbereda det som kommer bli vår digitalisering av nationella prov. Och än så länge så är vi liksom inte riktigt där att vi pratar så jättemycket med lärare, utan just nu ser vi till att vi tänker och försöker vara kloka och proaktiva och lära oss så mycket som möjligt som man bara kan om det här med digitala prov.
Det här låter jättespännande. Det här kan jag ingenting om. Om vi nu bara börjar med de nationella proven, hur många nationella prov finns det egentligen idag?
Ja, det beror lite grann på hur man räknar och om man räknar ämnen eller om man räknar en del av ett nationellt prov som ett nationellt prov. Men om man tittar på grundskolan så har vi ju i årskurs 3 prov i matematik och svenska som andra språk. Och i årskurs 6 så har vi ju prov i matematik, engelska och svenska. Tidigare har det där funnits prov i NO och SO-ämnena också, men numera är de frivilliga. Och sen så i årskurs 9 så har vi ju då proven i svenska, engelska, matematik och så NO och SO-ämnena. Så att bara för grundskolan så har vi ju, ska vi se hur många har vi då? Om det är 5 plus 3,
8
och så plus 2 då i, så 9 stycken, 10 kanske vi har. Så det är ju hyfsat många där. Och sen så inom gymnasieskolan så är ju proven per kurs fördelade. Och då är det ju svenska, engelska, matematik som återkommer. Men kurserna där är ju fler. Så att det blir ju per kurs väldigt, om man räknar per kurs. Men för eleverna så blir det ju kanske inte så jättemånga. Men tittar man på hur många prov som vi tillverkar, om man säger så, så är det ett ganska stort antal.
Ja, det låter som jättemycket. För att det är väl inte alldeles enkelt att göra ett prov som alla i hela Sverige då i en viss årskull ska göra. Jag försöker se det här logistiska, det måste ju vara en jättestor process.
Ja, det är ju väldigt många människor som är involverade i olika delar. Vi har ju till exempel nästan alla våra lärosäten i Sverige, alltså universitet och högskolor, som på något sätt hjälper till att ta fram de här proven på uppdrag av Skolverket.
Och hur bestämmer man nivån på ett sånt här prov?
Ja, men det gör man faktiskt genom att man tar uppgifter och så prövar man dem på elever i de olika årskurserna. Så att det är många elever som redan har gjort uppgifterna innan de faktiskt ingår i ett prov. Och så tittar man på om eleverna klarar uppgiften, om de förstår uppgiften. Och sen har man ju också med andra lärare som tittar på hur eleverna har svarat på de här uppgifterna. Och de lärarna tar utifrån sin erfarenhet en skattning på om man tycker att den här uppgiften är tillräckligt svår eller tillräckligt lätt för den här elevgruppen.
Ja, ska den vara svår eller ska alla klara ett nationellt prov?
Ja, om alla har kunskapen så ska de klara.
Och det är den kunskapen som bestäms av läroplanen?
Ja, kursplanerna.
Kursplanen.
Och det som står i kunskapskraven att man ska uppnå. Och besitter man den kunskapen och då klarar man provet eftersom provet ska pröva det som står i kursplanen. Men sen finns det ju en massa sådana här små saker som kan ställa till det i ett prov som man bara gör vid ett tillfälle till exempel. Och då kan det ju, jag menar som tonåring så, när jag jobbade som lärare på högstadiet så var det ju elever som man kunde ha bråkat med någon och man var helt upptagen av det. Och så kom vi där som lärare och pratade om nationella prov och nu var det dags att koncentrera sig. just den här tidpunkten på dagen. Och det var inte alls säkert att alla elever var där tankemässigt. Nej. Och det gör ju att man kanske inte alltid presterar på topp.
Man kan vara lite sjuk. Och man kan vara kär.
Och... Ja, absolut.
Det finns många anledningar till att inte ha fokus riktigt. Ja. Sådär. Men de här nationella proverna, de har ingenting med betygssättningen på den enskilda eleven sen.
Ja, men de är ju ändå ett stöd för läraren när läraren ska sätta sitt betyg. Ja. Men de ska ju inte styra. Nej. Det finns ju ingenting som säger att ett visst betyg på ett nationellt prov ska ge ett visst betyg.
Nej.
Utan det ansvaret har ju varje lärare att titta på. Hur ser det ut för just den här enskilda eleven? Mm. Var det så att den här eleven var oerhört kär just den här dagen och därför inte visade allt han eller hon kunde?
Mm.
Eller är det så att det här som eleven har visat på provet också stämmer med alla andra underlag man har? Ja, då kanske det är så att det betyget eleven fick på provet också är det betyg eleven ska ha. Men det är ju alltid läraren som måste avgöra vad som är vad och vilket betyg man ska sätta. Men provet, med tanke på hur det är upplagt och att det är så väl utprövat bland så många elever, blir ju ändå ett ganska så bra stöd för läraren att kunna avgöra om eleven har kunskaperna eller inte.
Det har ju pratats en del om att lärare, vad ska vi säga, hjälper sina elever till bättre betyg. Hjälper inom situationstecken då. Hur vet ni att lärarna rättar korrekt?
Det är ju faktiskt något sånt som Skolinspektionen tittar på. Det är ju Skolverkets systermyndighet, om man nu ska säga så. Och de kontrollrättar ju en hel del elevlösningar.
Ja, så de kan begära fram då nationella prov och se om lärarna har gjort glädjerättning eller varit för stränga eller så.
Ja, och då tittar de ju inte de tittar inte på det utifrån enskilda lärare, utan de tittar på det för skolor. Och det har de gjort ett par år nu.
Mm.
Att de på ett rullande schema väljer ut skolor där man ber att få titta på just bedömningen och rättningen av nationella prov.
Mm. För att det inte ska bli så orättvist mellan privata skolor och kommunala skolor, eller?
Ja, man kan väl säga att det finns en liten sån effekt, att det skulle finnas en skillnad mellan privata och kommunala skolor. Men samtidigt så handlar det ju någonstans om rättssäkerheten för eleverna också. Att man vill ju i så liten utsträckning som möjligt att det ska vara slump vilken bedömning man får.
Vilken lärare man har.
Ja. Vilken lärare man har och vilken bedömning man får. Men samtidigt så är ju det här med bedömningar svårt. Ju mer komplext någonting blir, desto svårare är det ju att på något sätt dra de här skarpa linjerna mellan vad som är rätt och vad som är fel. Och ett tydligt sånt exempel är väl egentligen kanske när eleverna skriver sina längre uppsatser på gymnasiet. Där själva uppgiften i sig är så pass komplex. Och där är både liksom uppgiften, hur eleven löser uppgiften och språket. Och hur texten är liksom i ordning lagd, dispositionen i texten och så, som spelar roll för bedömningen. Och när det är många olika delar man ska titta på och väga samman till en helhet, så kan det ju finnas lärare som bedömer på olika sätt. Och det har vi ju sett i nästan alla länder som använder sig av bedömningar, även de länder som inte tillåter att läraren bedömer examensprov eller så, utan där man har en sensor, en extern, att även de externa inte alltid är överens, för att det är inte en exakt vetenskap.
Men de här nationella proven, syftet med dem, det är då att på något vis lägga ribban för att eleverna verkligen lär sig det de ska lära sig.
Ja, eller syftet är väl egentligen att stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.
Mm.
Och också att kunna vara ett stöd för den analys man sen kanske gör på skolan, eller som man kanske bör göra på skolan och på skolhuvudmannanivå. Och också på nationell nivå, där man tittar på hur det ser ut mellan provresultat och betyg.
Mm.
Och indirekt så blir det ju ett stöd också för läraren, genom att läraren får se hur uppgifter kan se ut på en viss svårighetsnivå utifrån då en tolkning av vad det står i kursplanerna.
För just den här kommunen, vår kommun, har ju haft en ganska stor spridning mellan de olika skolorna på de nationella proven. Inte så?
Mm. Ja, det vågar jag inte riktigt svara på, för jag är inte så påläst om just hur det ser ut för oss.
Men det kanske jag som har en felaktig uppgift också.
Men samtidigt så kan man väl säga att vi vet ju att det ser lite olika ut. Ja. Och det är ju svårt att värdera huruvida en skola har gjort rätt eller fel. Utan det måste ju alltid rektorn fundera över. Alltså vad är anledningen till att det ser ut som det gör? Och jag vet ju att när jag jobbade som lärare så hade vi ju samarbete mellan skolor. Och där kunde vi ju se att vi hade skolkulturer. Att skolan jag jobbade på rättade på ett visst sätt. Och när vi rättade varandras texter på skolan så var vi överens. Och så fick vi texter från en annan skola. Så var vi inte överens med de lärarna i lika hög utsträckning. Men å andra sidan så finns det ju forskning som också visar på att de stora skillnaderna faktiskt kan vara mellan lärare inom en skola. Mm. Så det behöver inte alls vara så att skillnaderna mellan skolor är större än vad de är inom en skola.
Och på de här nationella proven då rättar man varandras prov?
Det är lite olika. På en del skolor gör man så att man rättar varandras prov. På en del skolor så gör man så att man rättar tillsammans. På andra skolor kanske man bara rättar alldeles själv. Det beror ju på hur många kollegor man har. På en del skolor så är det ju faktiskt bara en lärare i matematik eller en lärare i svenska.
Det är ju det systemet jag kommer ihåg från. Jag var ju så gammal så jag tog ju en gammaldags studentexamen, men där var det ju alltid en annan lärare än den egna som rättade sakskrivningarna.
Ja,
det har talats ganska mycket om denna PISA-undersökning.
Ja.
Är alla skolor i Sverige med i den?
Nej, det är faktiskt bara ett urval. Det är vissa skolor och då är det inte ens alla elever på den skolan, utan då är det vissa elever på den skolan.
Och det är ett slumpmässigt urval då?
Ja, det är ett slumpmässigt urval. Och då är det ju inte ens heller så att alla elever gör alla uppgifter. Utan det är ett ganska intrikat system där vissa elever får vissa uppgifter, andra elever får andra uppgifter. Och sen så har de då några uppgifter som är gemensamma.
Men den PISA-undersökningen, den väger på något vis så tungt i debatten jämfört med de nationella proven. Skulle vi egentligen prata mer om hur vi ligger till på de nationella proven?
Det är ju så att de här proven har ju lite olika syften. Och just de internationella testerna som PISA och PIRLS och TIMSS som man har i matematik till exempel. Deras uppgift är ju just att titta på förändring över tid. Och man kan säga att även om vi kan se att de prövar matematisk förmåga och läsförståelse och så vidare, så är det ju inte så att de exakt prövar det som står i våra kunskapskrav.
Nej, och våra läroplaner ser ju olika ut också för olika länder, väl?
Ja, det gör de. Samtidigt så finns det ju någonstans en kärna som är ganska lika när det gäller läsförståelsen och så vidare. Och när det gäller matematisk förmåga. Och det är ju det de här internationella studierna tittar på. Och då kan man ju säga att deras uppgift är just att titta på vad som händer över tid. Medan de nationella proven har ju inte det uppdraget, i alla fall inte just nu. Och då blir det liksom svårt att prata om nationella prov och de internationella studierna i samma sammanhang, eftersom de har olika uppgifter.
Det är två helt olika saker. Ja. Du var inne på det här med digitalisering av prov.
Ja, just det.
Ska eleverna alltså kunna sitta med någon form av surfplatta och skicka svaren direkt på något vis? Eller?
Ja, riktigt hur det där kommer se ut vet vi ju inte än. Nej. Men tanken är ju att eleverna i alla fall ska kunna genomföra, om inte hela så åtminstone delar av de nationella proven, på dator eller på surfplatta. Vi vet ju att man på många skolor idag låter eleverna arbeta med en surfplatta eller läsplatta som arbetsverktyg, men att man på andra skolor har bärbara datorer och så vidare. Så att den här provplattformen som kommer behöva tas fram behöver ju funka oavsett vilken teknik man har på skolan eller vilken teknik man använder.
Men idén med det är alltså då att komma ett steg längre i enhetlig bedömning.
Ja, man kan, ja, både ja och nej. Man kan säga att en del av den här tanken om att digitalisera är ju att även proven behöver kliva in i den vardag som på något sätt finns ute på skolorna. Om man tar till exempel det här med att skriva uppsatser idag på gymnasienivå, då är det ju jättemånga elever som faktiskt till vardags inte skriver för hand längre, utan skriver på dator och är van att disponera sin text på dator och flytta textstycken och så. Och det, då blir ju det ett otidsenligt prov om vi i ett nationellt prov skulle säga att alla måste skriva för hand. Mm. Så det är ju ett sätt att också kliva in i den verklighet som finns i många skolor. Och ett annat argument som framförs är ju just det här med att man tänker sig att då kan ju någon annan göra rättningsarbetet.
Mm.
Att det ska bli mer likriktat eller likadant.
Och rättssäkert då.
Och rättssäkert. Ja. Samtidigt så beror ju det på vilken typ av uppgifter det blir. Mm. Är det, som en del kanske tänker sig, bara uppgifter som automatiskt rättas? Då kommer vi ju kanske snäva in det vi faktiskt kan pröva i proven om de bara får vara på det sättet. Mm. Men kan vi använda möjligheterna med att ha öppna svarsalternativ som ändå behöver rättas av någon annan, då är det ju fortfarande någon som behöver göra det. Och vem är det som säger att den personen som inte är elevens lärare skulle göra ett så mycket bättre jobb? Det vet man kanske inte.
Det är spännande. Det svindlar lite tanken när jag tänker på hur man själv satt och först skrev en, jag låstes in då i 6 timmar på en skrivsal och först skrev en kladd och sen så skulle man skriva rent den med bläck där det inte gick att ändra någonting om man skrev fel och sen lämna in detta. Mm. Det har hänt en hel del.
Det har hänt en hel del, ja. Och det är ju väldigt få som idag faktiskt skriver på det sättet.
Ja,
och det är ju inte många som gör så i sitt yrkesliv de skriver. Utan, och då känns det också otidsenligt att provet skulle avkräva en sån sak.
Roligt att prata med dig, Bea, om de här sakerna.
Ja,
jag får tacka så mycket. Innan ska jag säga, är det någonting som du skulle vilja säga som jag har glömt att fråga om?
Nej, jag tror att du nu har frågat om ganska mycket. Många olika saker.
Okay. Ja, men då får vi se dig åka motorcykel här på väg in till Tyresö. Alla ni som då lyssnar på Tyresö Radio och ser Bea åka, kör nu försiktigt när ni kör om henne eller om hon kör om er.
Ja. Ja. Jag lovar att köra om försiktigt.
Ja. Mm. Det här var Tyresö Radio 91,4 MHz.